Välkommen till Noaks Ark-podden. Idag träffar vi Noaks Arks nya förbundsordförande Amanda Netscher. Välkommen.
Tack. Tysta applåder. Det är ingen som ser dem, men jag gör dem själv.
Amanda, berätta lite grann på dig, om dig själv. Du var precis, du är nyvald i vår förbundsstämma som ägde rum ett antal veckor sedan.
24 april om jag inte missminner mig. Ja, lite om mig kort. Jag är sociolog i botten. Jag har jobbat med sexualitetsfrågor på olika sätt. Både på myndighet och på mottagning, alltså kliniska mottagningar. Både strategiskt och kanske inte så mycket praktiskt. Och det har väl att göra med mitt yrkesval då. Som sociolog är man ju inte så hands-on. Jag har jobbat en del med klinisk forskning då. Och sen så i det arbetet har jag i och för sig träffat mycket människor. Kopplat till just sexualitetsfrågor och så. Jag har en stor familj och jag är mycket engagerad. Jag tycker om att ha liksom mycket olika saker att göra. Och jag är väldigt social och många säger att jag är varm. Och tycker om att bjuda på både fest och tillställningar. Så det har varit en liten utmaning nu senaste året för mig. Med coronan och sådär. Fick vi det sagt också på en gång. Är det nämnt?
Du har synts lite grann i korridorerna här tidigare faktiskt ett antal år. Helt okänd är det faktiskt inte på Noaks Ark här. Berätta lite.
Jag var ordförande för RFSU Stockholm, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning. Och vi delade ju lokal tillsammans med Noaks Ark. Och sen avgick jag därifrån och nu är det ju 4 år sedan tror jag, till och med. Så att det är ju ett tag sedan jag var här i lokalerna, men jag känner ju väl till dem och jag känner mig väldigt hemma här, måste jag säga.
Ser du någon koppling här i övrigt mellan Noaks Arks HIV-verksamhet och den verksamhet som du ansvarade för inom RFSU?
Massor skulle jag säga. Dels så har vi ju frågan kring SRH, alltså sexuell hälsa och rättighetsfrågor. Eller reproduktiv hälsa och rättigheter. Och det är ju frågor som RFSU jobbar med brett. Och där HIV-frågan är liksom en del av det. Så att på det sättet så känner jag mig väldigt liksom hemma i även HIV-frågorna. Å andra sidan så har jag jobbat mer kanske brett med SRH och med många olika delar kring SRH. Både kring rättighetsaspekterna, men också alltså mänskliga rättighets liksom delen, men också kring det här med hälsa och vård och omsorg och så. Och skyldigheter kring de verksamheterna som ska tillgodogöra liksom samhällsmedborgarnas behov kring de här frågorna som handlar om vem man är, både identitetsfrågor men också vilken vård man har rätt till eller att vara fri från diskriminering eller stigma eller ja, och sådär. Så på det viset så känner jag verkligen att det finns en stark koppling frågorna emellan. Och sen så finns det också en likhet mellan organisationerna. Det här med att det finns ett riksförbund och så finns det lokalföreningar. Så att det finns många likheter mellan Noaks Ark och RFSU skulle jag säga.
Du ser SRHR. Det är ju, jag tror att en del som lyssnar kanske inte har helt klar för sig. Vad står SRHR för? Vad är SRHR?
Ja, men det är en del av de mänskliga rättigheterna. Så dels så är det ju liksom på en väldigt hög, kan man säga, nivå av att vi faktiskt i Sverige har ratificerat en del lagar och regler och liksom paragrafer, ett förhållningssätt som vi måste anpassa oss till för att vi är med i liksom den stora Förenta nationernas gemenskap. Men sen så handlar det ju också om att vi har egna lagar och förordningar som också styr liksom, de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Sen så har vi det som liksom kopplat till liksom hälsa och välmående eller hälsa och omsorgs kanske arbete snarare. Så att det finns liksom, man kan säga att SRH är två ben. Dels den om rättighetsaspekten och den om hälsa och vård. Liksom. Så det är den snabba beskrivningen. Och jag skulle verkligen uppmana er som är intresserade av SRH att gå in på något som heter srh.se. Det är en jättebra sida och där finns en liten film om SRH. Då får man en liten sån här snabb snabb kurs i vad det är för någonting om man är intresserad. Mm.
Tack för tipset. SRH, det står alltså för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Precis.
Om du översätter ditt engagemang i HIV här i Noaks ark i SRHR-termer, hur skulle du beskriva just den specifika frågan inom ramen för SRHR-arbetet?
Om man har jobbat mycket med frågor kring sexualitet och SRHR så har man också haft förmånen, skulle jag säga, att ha fått gå på djupet kring det som är livsviktigt hos människor. Och just det där samtalet om det som är det livsviktiga, alltså i tider där det är svårt eller när det är härligt, eller rätten till sin kropp eller funderingar kring vem man är, alltså både existentiella frågor men också vem man är i kopplingen till sin gemenskap eller sin sociala sfär på något sätt, och miljön liksom, där man lever och verkar och sådär. Då skulle jag säga att just SRHR är ett fantastiskt bra verktyg att liksom få djupdyka i de där meningsfulla och viktiga samtalen om hur det är att vara människa. För SRHR handlar ju också om liksom både rättigheter men också hälsofrågor genom hela livet. Från att vi föds tills att vi dör. Och det tänker jag att HIV blir en sån himla bra symbolisk fråga när vi vill prata om det här. Man kan liksom applicera det från att både vara liten och gammal eller stor eller liten eller sexuell identitet eller vad ska man säga, rätten till vård och omsorg eller det här med, ja, men, som jag sa, att det här med utanförskap och innanförskap och var man är född och var man inte född, alltså allt de här med bakgrundsfaktorerna liksom, kring vem man är. Så där skulle jag säga att HIV är en jätteviktig och bra symbolisk liksom, fråga som man aldrig liksom, får sluta på något vis prata om, och det är därför jag är så himla stolt och liksom tycker att det är så hedersamt att ha fått det här uppdraget, att liksom jag får vara med och liksom delta i de här samtalen tillsammans med er som har den här långa erfarenheten och som har liksom fått erfara HIV-frågan eller det perspektivet i sitt liv. För det kan jag på något vis applicera i andra sammanhang kring till exempel transfrågan eller kring kopplingen till men annat typ av sexuellt utanförskap eller där man inte känner att man får vara med eller delaktig. Eller, och det är ju väldigt mycket såklart kopplat till stigma. Och som sociolog är ju alltid det här med stigma någonting som är intressant. För det är det första man i stort sett får lära sig om sociolog och sociologiprogrammet. Att det är en sån himla viktig grej att liksom förstå, om man ska förstå människors sociala liv, att man liksom måste förstå det begreppet väldigt tydligt. Så jag tror det också har med det att göra att jag också har tackat ja till det här heders liksom uppdraget, men också att jag ser att HIV-frågan är så viktig för hela SRHR-biten. Enormt viktigt skulle jag säga. Och någonting vi liksom inte får glömma bort eller tappa bort. För det är ju lätt hänt i dagar som dessa, tänker jag. När det är mycket som pågår och i den moderna värld vi lever i med snabb digitalisering. Vi moderniseras, sexualiteten har förändrats jättemycket. Också väldigt mycket tack vare den kommersiella världen. Och i det där tror jag är det väldigt lätt att också tappa bort liksom det livsviktiga kanske, utan att det är andra krafter som drar. Och då tror jag också det blir den här påminnelsen som HIV-frågan också bär på, alltså historien av varför kom vi till som organisation, vad bär vi med oss i det här. Den blir en sån bra grej att återgå till. Men hörni, kommer ni ihåg, minns ni hur det var? Ja, just det. Och i den där påminnelsen så kommer man kunna hitta andra saker för samtiden, att liksom hela tiden, ja just det, det där med de livsviktiga samtalen, eller hur är det nu med utanförskapet, finns det andra målgrupper som man kan känna igen sig i? Och sen nu med en pandemi har vi ytterligare en anledning till att minnas och komma ihåg, och ja, men bara det att ha fått vara med på den här basutbildningen och få höra kring de här livsviktiga samtalen liksom kring död och liksom den biten som Noaks ark också bär på och kan väldigt bra. Det måste vi också liksom nu ta om hand om igen, för att många har fått uppleva det på ett sätt som vi inte har fått göra på länge. Liksom. Återigen, det där livsviktiga samtalet som berör och som får oss att liksom lite grann vakna till liv i all den här ekorrhjulsverksamheten som vi många ägnar oss åt, när vi liksom bara ska göra massa saker och förväntas och kanske inte få pausa och stanna upp. Att de blir, ja, det blir så viktigt.
Du är också engagerad i covid-frågan. Det är jag lite nyfiken på.
Det var ett uppdrag som jag fick på Länsstyrelsen där jag jobbar heltid. Länsstyrelsen är en del av krisorganisationen. När det blir en sån här, till exempel pandemi, eller landet utsätts för något vis yttre hot eller fara, då ingår alltid Länsstyrelsen i någon form av krisorganisering. Och där behövde varje länsstyrelse, ni vet att vi har 21 län och varje län har sin länsstyrelse. Också en viktig poäng när man ska jobba med lokalföreningar, tänker jag, eller när landet är stort och man måste liksom, så ytterligare en bra erfarenhet att bära med sig även in i Noaks ark faktiskt. För att få ihop det här teamet, liksom känsla av att man är ett och sådär. Hur gör man det på ett bra sätt? Men det var i alla fall ett uppdrag som kom till oss, att vi då skulle det här med följsamhet kring den nya pandemilagen. Och det landade på länsstyrelserna tillsyna. Och då har jag ansvaret för det som handlar om intern och extern kommunikation kring lagstiftningen. Hur gör man det på bästa sätt? Och den vänder sig framförallt till verksamhetsutövare. Alltså de som ska på något vis tillgodose lagstiftningens, vad ska man säga, det som var tänkt med lagen. Men sen så ingår ju massor med människor utöver det. Till exempel allmänheten som handlar eller går på gym eller kulturverksamhet också behöver förstå det här med lagstiftningen. Så det har jag ansvarat för lite på Länsstyrelsen i Stockholm då.
Hur ser du på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett svenskt perspektiv? Har vi kommit till vägens ände? Är allting bra eller hyfsat? Eller har vi mycket att arbeta med?
Vi har mycket att arbeta med. Vi har kommit långt, men vi har ju långa vägar kvar. Såklart. När man jobbar med den här typen av frågor, återigen kring det här lite mer djupgående och de här livsviktiga och allvarliga frågorna som det också är, och roliga ska jag också tillägga, för ibland är det också väldigt roligt att jobba med sexualitetsfrågor. Då tänker jag att det finns alltid de som inte vågar, vill eller har verktygen eller kunskapen kanske också att liksom ta i de här livsviktiga frågorna. Det måste ju finnas en anledning till varför vi fortfarande inte till exempel har kommit längre med sexualundervisning i skolan. Och det är väl för att det är svårt och jobbigt för till exempel pedagoger att ta i de här frågorna. Och för att det har varit lite grann ett fritt val att liksom hur man liksom ska lägga de frågorna på bordet kring unga. Eller för unga, eller tillsammans med unga. Att de där samtalen blir liksom lite apart, det är viktigare med att kunna hur många äpplen hade Britta och när Kent hade två. Ja, men du vet, alltså den typen av lättare, hårdare liksom saker än att liksom prata om det här som handlar om kanske könsidentitet eller sexuella rättigheter eller rätten till sin kropp och vad får man göra, för det är inte lätt. Och liksom kopplat till ömsesidighetsfrågan. Och hur kollar vi, stämmer vi av att någon vill eller inte? Hur långt räcker ett nej? Får man bestämma sig mitt i när man sitter och kramas med någon att man inte vill? Hur visar man det? Alltså jag tror att det där är sådana saker som jag upplever att många, kanske både föräldrar men kanske pedagoger och inom vård och omsorg har lite svårare att ta i. För att man är lite rädd. Liksom. Och är man rädd för de där mer generella samtalen, ja, vem är inte rädd då att ta en fråga som handlar om en till och med kanske dödlig sjukdom om man inte får rätt medicinering eller behandling? Det kanske säger sig självt. Liksom. Men det finns en logisk förklaring till varför den här, ja, men HIV-frågan också har varit så stigmatiserande under en så lång tid. Och varför vi har kommit framåt men ändå inte har nått hela vägen. Varför fortfarande folk är rädda att vara öppna med sin status, hiv-status. Liksom. Mm.
Nu hoppas vi att det är många som lyssnar på dig. Mm. Och jag undrar, vad skulle du vilja skicka ut för message från Noaq Sark som ny förbundsordförande?
Det så skulle jag vilja säga att var inte rädd. Jag tar i de här livsviktiga frågorna. De är viktiga och de är viktiga för alla. Och det spelar ingen roll vart du är i livet eller vem du är. Och att jag tror att det skulle ge mening, inte bara faktiskt för de som lever med HIV. För det handlar ju också om solidaritet till de som faktiskt nu bär på den här sjukdomen. Att visa dem respekt och liksom en vördnad om att så här, vi förstår att det kanske inte är lätt alla gånger, men idag så finns det så mycket hopp och ljus liksom, så att vi behöver inte vara rädda längre. Och jag är inte rädd för att ändå prata om det. Sen kanske det inte alltid blir rätt alla samtal, men det är väl okej. Okay, liksom. Och att liksom vara öppen för det. Och det är något så här, det är ett generellt medskick skulle jag säga. Inte bara kring HIV-frågan, men att så här, ha respekt för att vi är olika. Vi bär med oss olika saker. Men att det här är frågor som berör alla på ett eller annat sätt. Och var lite insatt. För oavsett om du är liksom i en övre medelålder och liksom känner att ja, det här med sex är inte så viktigt för mig längre. Nej, men det kanske är viktigt för dig vem du får leva ihop med resten av det livet du har kvar. Eller hur det ser ut på ålderdomshemmet när du väl kanske ska dit. Eller hur det ser ut i din sista tid i livet när du ska, kommer du få säga farväl med dem som du verkligen vill säga farväl med. Allt ifrån det till att får jag skaffa barn med den jag vill. Och hur ser de förutsättningarna ut? Eller också det här med att i min första föräldraledighet så startade ett smyckesföretag som hette Klitko som liksom ville lyfta kvinnors sexualitet. Ja, men vad ska en sån här 3D-printad klitoris göra för nytta? Ja, men den kan göra jättemycket nytta. Det är kanske precis det vi behöver symbolisera. Liksom kvinnor står framförallt, eller fittbärare beroende på vart man är i vilken organisation, status kring sin egen liksom, kropp, och att det inte är något fel på just det könsorganet som man råkade födas in i. För det är också så här, det här är massor med saker och massor med frågor som vi liksom inte riktigt har fått välja. Det är massor med saker vi inte väljer. Och det tycker jag också är någonting fint i att kunna prata om. Vi väljer inte alltid vår tillvaro eller hur vi liksom lever. Och det där tror jag också har med liksom den här individualiseringen, det här moderna samhället, hur det liksom har blivit. Jag tror att det har blivit lite galet liksom i det. Att vi lägger så extremt mycket ansvar kring individen och individens val när det är mycket saker som vi faktiskt inte ens väljer. Och så blir vi liksom straffade, och många gånger så blir vi både dubbelt och trippelt bestraffade i olika saker. Och det tycker jag liksom är viktigt att vi både känner till och har lite respekt och lite ödmjukhet inför. Och då tror jag det också är lättare att mötas. Och då kan vi också prata om de här livsviktiga frågorna på ett sätt som är ja, men liksom på något vis, alltså jag skulle säga så här, prova er fram lite. Testa och se med de ni känner er bekväma med. Hur är det att prata om de här sakerna i det här sammanhanget? Och testa med HIV-frågan. Funkar det? Ja, det kanske går ganska bra. Behöver du lite hjälp och stöttning? Då finns vi. Vi har en hemsida, vi har den här fantastiska podden man kan lyssna på. Man kanske kan få liksom perspektiv och infallsvinklar på olika nya typer av samtal man kan ha med människor. Och nu också under covid när folk har suttit hemma och man har pratat om social distansering, vilket är ju galet på ett sätt, för vi är ju sociala varelser. Kommer sociologen in igen, jag vet. Men att det liksom, vi funkar inte om man inte får vara en del av en gemenskap. Vi mår inte bra av ensamhet. Vi behöver varandra. Och då blir också de här samtalen, tror jag, ett sätt att liksom hitta tillbaka lite grann till gemenskap. Så det är ett budskap. Testa HIV-frågan när ni vill möta andra och se om det händer någonting spännande i samtalet. Och se också om det kanske finns kunskapsluckor som man behöver fylla på lite i. Och då finns det ju massor med bra material man kan läsa på om och sådär.
Vad ser du som Noaks arks viktigaste uppgift idag? Som du nämnde ju att vi har gjort en lång resa och det finns minnen om tragedier. Men idag så ser HIV-verkligheten så helt annorlunda ut. Vad ser du som vårt viktigaste uppdrag idag?
Jag tror att det kanske man får dela upp i två. Dels så får man nog se att den här historiebakgrunden och erfarenheterna som Noaks ark har, att den är livsviktig att ta tillvara på. För att den kommer bli viktig framöver. För det är ju så här erfarenheter och kunskaper som vi liksom aldrig kommer få igen. För att vi har gått in i ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Och nu tänker jag det här med digitalisering, modernisering, individualisering. Alltså den har blivit så. Vi lever helt annorlunda idag än hur vi gjorde 80-tal. Och kanske tidigare än så. Men där så det tror jag historie, liksom bärandet, att vara en viktig pusselbit i det. Men sen så tror jag också återigen det här med hur Noaks ark är så fantastiskt duktiga på att möta människor och ta hand om människor som behöver stöd. Och vi har ju en fantastisk stödverksamhet i de olika lokalföreningarna och Noaks ark direkt, där man alltid kan höra av sig. Och det här med att vi uppmanar till att liksom testa sig och det är ingen fara. Det tror jag också blir liksom enormt viktigt nu. Också när vi blir mer virusintresserade så tänker jag att det ska vi rida lite på, tror jag, i Noaks ark. Det är inte många som börjar prata om vilken vaccination man har fått. Nu vet jag exakt vilka, om det är Pfizer eller om det är Moderna. Väldigt roligt, spännande. Hur det liksom blir också. Och sådana här saker kanske man ska ta tillvara på något sätt. Och se hur, där har säkert Noaks ark massor med bra erfarenheter och kunskaper i vårt dagliga arbete kring mötet med människor, tänker jag. Där vi liksom kan bli mer men lite mer pragmatiska kanske och lite mer nytänkande kring liksom det gamla versus det nya och hur går man in i ett nytt samhälle med de här ögonen som vi har fått nu med de erfarenheterna senaste året. Så ja, det gamla men också det nya och liksom det vi gör dagligdags kring mötet med människor, det tänker jag blir den absoluta det Noaks ark bidrar mest med just nu.
Tack för att du var med oss idag, Amanda. Mm.
Tack för att jag fick komma. Jätteroligt. Och roligt att få vara med på det här tåget.